Programmet som nu följer är Sommarpratarna. Och idag ska vi lyssna till Göte Nordmar som berättar och pratar och spelar sin musik. Välkommen att vara med och lyssna.
Ja, god morgon, god dag och eller god middag, kära glada radiolyssnare. Här står jag då, Göte Nordmar, i studion, i närradions studio, och har tackat ja till att jag skulle försöka sommarprata en timme med lite musik. Och ja, vem jag tänkte när jag fick erbjudandet, ska jag ställa upp på det här, men kände mig samtidigt lite smickrad. Men sen när det blir dags, då börjar man fundera. När radion ringde mig att nu var det dags, då funderade man ju till att vad i all sina dag ska jag prata om då. Det hade man liksom inte riktigt klart för sig. Det skällde till lite grann i den kroppsliga karossen, får jag väl lov att säga. Men jag beslutade mig i alla fall för att jag ska ge en lyssnare en bit eller några bitar ur mitt liv som nu har pågått i 76 år. Otroligt att den livstid har vandrat så långt i min tillvaro. Men så är det. Jag själv är inte riktigt inföding. Jag är inte riktigt Örnsköldsviksbo och känner mig kanske inte som sådan heller. Hellre möjligen då som Björnabo. Kanske därför att mina morföräldrar kommer ifrån Björna gamla socken i en liten by som heter Backe med tre fastigheter som nu som alla många andra byar är tomma, men som för min del är ett litet andningshål. Som jag drar mig tillbaka lite nu och då, och väldigt ofta förresten nu när man blev pensionär. Ja, Björnabo, Örnsköldsviksbo, men jag är ju en annan bo också. Jag är tornedaling, och det kommer jag fram till senare. Mitt liv, det börjar ju liksom med skolgång för alla andra. Det blev skolgång med realexamen. Och det blev värnpliktstjänst, och så gav jag efter värnpliktstjänsten så gav jag mig hän åt vuxenlivet. Det blev kärlek, det blev äktenskap. Jag gifte mig med min Ulla där som bodde i grannbyn. Och resultatet blev tre barn, två pojkar och en dotter som de också har hunnit en bit på levnadsbanan. Man kan ju undra, för är det riktigt klokt egentligen att barnen har börjat bli så gamla så att de nästan hunnit fatt mig? Procentuellt kanske de har hunnit fatt mig i alla fall lite grann. Men äktenskapet lämnade jag sen då och hittade en ny kärlek i Eva från Kungsholmen. Och tillsammans så fick vi då ett härligt liv under en väldigt lång tid fram till 2008 då Eva drabbades av hjärnblödning och bröstcancer. Varanblödning kallade, sa doktorerna i Umeå, att det var en typisk sjukdom efter användande av en medicin som kallas för varan, som man betecknar på sina håll vara ett slags råttgift. Orättvist tycker man att alla inte får vara med och leva, att någon ska drabbas av en sån här sjukdom och inte få vara med. Men det tillhör ordningen i vår tillvaro, och det får vi lov att acceptera. Ja, sen gick det fyra år i ensamhet. Och för ett år sedan då mötte jag Kristina Hammarström som också var ensam. Och det stämde ju mellan oss då med tänkandet och med synen på tillvaron. Med vardagen både till helg också. Intressena var de samma på många områden. Och vi bestämde oss då för att vi skulle kanske bo samman och för att bedriva någon form av äldrevård. Jag kallade det för äldrevård för att är man två så då blir det betydligt lättare att tillbringa vardagen. Man har lite stöd när man sitter mot varandra vid umgås vid lunchbordet, vid middagsbordet. Att vara ensam vid ett matbord till exempel, det är ganska så trist, det fick jag erfara. Men sen finns det mycket andra saker i ens tillvaro som man upplever mycket bättre när man är två. Så blev det. Och det nya i våran tillvaro är att vi har instiftat ett tillsammansboende-certifikat. Det fick vi till när folk började kalla oss för sambo. Eller ville kalla oss för sambo. Och det ordet tycker jag inte riktigt om inte. Utan jag sa att nej, vi är tillsammansboende. Och för det enda målet så då tyckte jag att det var dags med ett tillsammansboende-certifikat. Och det certifikatet det utfärdades då av vår vän och granne Barbro med efternamnet Flemström. Och vid en enkel ceremoni uppe på Varvsbergets topp så utfärdade hon ett avtal som omfattade det här tillsammansboendet. Och givetvis ska det vara vittnen också vid en sån här ceremoni. Och vittnena, det var våra vänner då. Lena Tilly och Leif Larsson som jag lärt känna för ett tiotal år sedan. Och som vi umgås väldigt mycket med. Jag tror att vi är nog kanske ensamma om just detta tillsammansboende-certifikatet. Men för den som vill så är det bara att ta efter. Det är tillsammansboende-certifikatet, det är liksom bekräftar tillsammansboendet. Och nu får vi lyssna till Giftasresan av Ulrika Bodén. Ja, gott folk, det var Giftasresan med Ulrika Bodén och så småningom så, om det går lite tid så kanske vi får höra en tillsammansboende resa också, men kanske med en annan författare som får till en bra text. Vi får se. Jag nämnde inledningsvis att jag nog var mer björnabo än att jag var Örnsköldsviksbo. Och det jag definitivt är, så är jag ju tornedaling. Född i en by alldeles in vid gränsälven, Tornälven i Kukkola. I närheten av Kukkolaforsen och Kukkolaforsens brus. Ett par mil norr om Haparanda. Och livet i Tornedalen på min tid när jag var ung, när jag var pojk och uppväxttiden, det var ju lite speciellt. Det var under andra världskrigets dagar och dagarna efter andra världskriget som präglade miljön en hel del. Och givetvis så fanns ju språket där med också. Min mamma, hon, Olga Byström, hon hade ju sina förfäder ifrån Björna. Min mormor och morfar var födda i Björnasocken. Och hon var ju svenskspråkig. Men träffades i min far då i Kukkola, som väl mest pratade finska. Tillsammans med mamma pratade jag svenska, och det var svenska som gällde överhuvudtaget i vårat hem. Men runt omkring i omgivningen, människor emellan i umgänget, så var det finskan som gällde. Jag pratade inte finska, men jag förstod ju det mesta av dem, vad de sa, och jag sa aldrig ett ord om finska. Men sen när det blev skolgång i första klass i sjuan, så efter den första dagen så kom jag hem. Och när jag kom hem efter den första dagen, då var tvåspråkig. Då pratade jag finska fullt ut efter den dialekt som fanns där. Minoritetsspråket, det som heter meänkieli. Och det språket, det finns fortfarande kvar, och det finns fortfarande kvar i mitt huvud och i mitt medvetande. Ett språk som man tar till när man träffar sina gamla vänner, sina gamla kamrater från den tid som begav sig. Men Tornedalen som sådan, det är ju väldigt speciell trakt. Det är ett speciellt land i vårt avlånga land. Det är platt, det finns inga större berg eller höjder överhuvudtaget. Det är platt som en pannkaka. Och det märkliga med det Tornedalen och det finns klingande namnen överhuvudtaget, det tillhör Sverige sedan dryga 200 år och har alltid tillhört Sverige. Jag brukar säga de människor som man träffar som inte liksom är bevandrade med Tornedalen och brukar fråga var det ligger någonstans. Och då drar jag mig till minnes landshövdingen Ragnar Lassinantti i Luleå. Han var medverkande i ett radioprogram i TV-program Bialitt i Skåne. Där medverkade han, och en journalist då frågade honom var han var född någonstans, och han sa att han var född i Tornedalen i en by, om inte jag minns fel så var det Neistenkanga. Alltså. Och journalisten Neistenkanga, Tornedalen, ligger det i Sverige, frågade han. Ja, sa Ragnar, det ska redaktören veta, att Neistenkanga ligger i Sverige och har alltid legat i Sverige, vilket man däremot inte kan säga om Skåne. Som ju inte alltid har legat i Sverige. Det blir lite muntrationer i det programmet. Men så var det med Tornedalen, och sen så var det ju den här krigstiden som jag upplevde i mitt hem då. Och andra världskrigets slutetapp. Jag minns en morgon när jag steg ut på bron där hemma, det var en söndag morgon. Jag var i 8-årsåldern, gick i andra klass, och hörde jag dovt kanonmuller i fjärran. Jag visste inte vad det var för någonting. Men fick ju sen erfara att det var artilleri på den finska sidan där ryssar och tyskar försökte förgöra varandra på olika sätt. Så det var min första kontakt med krigets otäckheter. Kanonmullret. Vad jag sen fick uppleva, det var i skolan då, när det gällde närheten till kriget. Det är ju i hade en stor gul byggnad med gaveln vänd mot Finland. Ett par hundra meter ifrån Tornälvens strand. Och lika mycket över sen till finska gränsen. En av mina klasskamrater satt i fönstret, hängde vid fönstret. Och lyssnade och funderade, och plötsligt så ropar han. Men titta, det är flygplan som far omkring. Och det var flygplan, det var massor med flygplan som snurrade omkring. Såg vi allihop, och sen så säger han plötsligt. Och de släpper ner kulor, små kulor släpper de ner. Och han hann inte med den säga det, så då började och donationerna av bomberna, det var bombfällning. Man fällde bomber över alla broar för att förhindra tyskarnas reträtt. Det var en liten märklig upplevelse. Men det var Tornedalen, och Tornedalen finns ju fortfarande kvar. Och förhoppningsvis så finns den kvar länge till. Blomstrar gör den kanske inte så mycket, med undantag för IKEA som har etablerat sin stora affär i Haparanda, vilket medfört en hel del bättre villkor för de boende där. Sen så har väl Tornedalen också en framtid. Gruvnäringen tycks blomstra i den övre delen av Tornedalen med Pajala och allt vad som tillhör det området. Och förhoppningsvis så finns det även så småningom en Norrbotniabana som binder ihop Botniabanan med Norrbotniabanan och sedan över till finska sidan och kanske gruvområden upp i övre Tornedalen i Pajala. Det här är Tornedalen, ett fantastiskt land, ett bördigt land. Bördigheten är enorm och den ljusa årstiden är ju lång, alltså det växer så det knakar. Potatisodlarna finns där, det odlas potatis. Potatisodlaren Outinens verk finns kvar här, och i Haparanda-trakten så ser man potatisåkrar upp till 80-100 hektars yta. Upptagningsmaskinerna, de går i skift när det blir upptagningstider. Men det är Tornedalen, och det är ett land som finns, och There Was a Land får vi höra på nu, och det är musik ifrån Tornedalen som vi kan lyssna till.
Olimma, olimma kaukana Pohjolassa. Oli maa säihkyvä, revontulten äärillä.
Tukkipoika ei surua tunne, hän koski ja laske ja laulaa. Meni jos minne ja tuli jos kunne, niin tuli se tyttöjen kaulaan. Meni jos minne ja tuli jos kunne, niin tuli se tyttöjen kaulaan. Tukki poika lautalla, se honko on iso herraju. Hei joo ja illalla, se honko on iso herraju. Hällä on isot saapas varret ja kinto remmillä kiinni suu. Hei joo ja illalla, ja kinto remmillä kiinni suu. Vittjat viisi kerran ne juu.
Ja, det var musiken från Tornedalen på det ursprungsspråk som finns, finskan där. Och det var inte med en kille, utan det var riksfinsk. Och det är musiken, gäng från Helsingfors som har gjort den här låten. Och den som nu kunde lyssna eller förstod vad som sades där, så handlar visan om strävandena och livet i Tornedalen, hur det kan te sig. Ja, det var det. Det var Tornedalen. Vi lämnar Tornedalen, min födelsebygd. Vi ger oss iväg till Björnasocken och till den plats där mina morföräldrar var födda och där de bodde in till sin död. Mina morföräldrar, de gifte sig och begav sig iväg bort till gruvfälterna för att få sin utkomst. De arbetades på i gruvan och det arbetades vid Riksgränsbanan och så småningom så hamnade min morfar då och mormor nere i Kukkola faktiskt där jag då är född. Alltså, det är därför jag är född där. Och morfar han blev barnvakt, det var ju en väldigt fin titel på den tiden och mormor hon jobbade vid posten. Och sen och under sitt arbete och strävade efter järnvägen så hade de ju också djur. För det behövdes tydligen djur för att få till matbeståndet som det skulle vara för sin utkomst. För 1940 så pensionerades morfar och då fick han inte bo längre i det statens järnvägars boende utan då fick han ge sig iväg där. Mormor och morfar fick ge sig iväg därifrån. Mamma blev kvar och gifte sig. 1940 så köpte de mormors föräldrahem i den lilla byn Backe i Björnas gamla socken där de också var födda och uppväxta båda två. Där fick jag vistas under sommarmånaderna väldigt ofta ända sedan 4-årsåldern fram till att det blev realskola och sånt där. Och där fick jag lära mig kolossalt mycket av att arbeta med jordbruksarbete. Morfar han blev jordbrukare fullt ut 60 år gammal. Det blev kor, det blev häst och det blev jordbruksmaskiner och allt mellan himmel och jord. Och det som nu morfar var väldigt fäst vid det var faktiskt skogen. Jag fick följa med morfar ut i hans skogsvandringar på de stigar som fanns på den tiden. Som tyvärr inte finns kvar nu men några få finns fortfarande bevarade de gamla stigarna. Morfar han berättade om skogen, hur skogen växer och hur den såg ut på hans tid som pojke och vad som hade hänt. Hur människorna hämtade sin utkomst ifrån skogen, dels genom arbete men dels också mat med genom jakt och givetvis även för fiske. Han var förtvivlad när storbolagen började med sina kalhyggen och han var förtvivlad när storbolagen började slå ner björkskogen, björksly. Det ansågs som ogräs. Och morfar hans hävdade att björkskogen, lövet och skogen har alltid vuxit upp tillsammans och kräver att det ska växa. Så det var han inte glad åt det och speciellt när hyggesbränningarna började ta till sig och hyggesbränningarna medför att häckande fåglar brann upp och häckande fåglar, tjäder, tuppar och tjädrar flög omkring med elden i stjärten. Då mådde han inte bra ändå. Men skogen, det var hans liv. Skogen älskade han och skogen gav honom meningsfull tillvaro. Och det lärde han mig också att uppskatta skogen som tyvärr inte finns mer i den utsträckning som den borde finnas. Skogen har fått ge vika för storskogsbruket. Den gamla skogen finns inte mer. Utan det är ung skog som nu blir offer för de här skördarna som far omkring. Som tur är så har gammal granskog och gammal urskog bevarats i reservat som staten har köpt upp och som nu finns kvar och berättar om skogen som den var en gång och som den kan vara när den är orörd. Uppe hos mig i Björna där finns ett reservat, ett kolhuvudets naturreservat och genom det naturreservatet så går det faktiskt en urskogsled idag som hembygdsfolket där uppe har sett till att bevara och får lite samhällsstöd för. Och årligen så ordnas det nu genom Björnabornas försorg då ett urskogslopp och ett urskogslopp som gick av stapeln här om i lördags faktiskt med över 200 startande och det är faktiskt härligt att se alla dessa människor som ger sig iväg efter urskogsleden. Det är den gång på året som det verkligen finns folk i byn, i min lilla by Backe med tre fastigheter. Ja, vad passar sig bättre här än att vi ska få lyssna då på Josef Björling, där han sjunger bland skogens höga furustammar. Ja, gott folk, bland skogens höga furustammar. Jag undrar om det blir riktigt rätt, men det får vi rätta till så småningom om det. Men Josef Björling lyssnar man på gärna, oavsett vad han sjunger för någonting. Det här kändes i märg och ben. Ja, det var min barndom i den lilla byn Backe i Björna, så gamla socken. Och minnena där, de finns ju kvar. Det är fortfarande mitt andningshål. Sen blev vi vuxen och det blev mönstring. Det blev frågan om värnpliktstjänstgöring. Och vintern innan jag åkte in som värnpliktig så jobbade jag faktiskt i skogen. Åt Mo och Domsjö i ett hygge. Och jobbade med svans och yxa. Så har man varit med om det också. Några av mina barn brukar säga att man kan tro att du har levt på stenåldern, alltså när man berättar att man har jobbat med yxa och svans i skogen. Men man blev präglad, man blev stark, man blev uthållig, man fick en grym kondition av att jobba i skogen. Och på vintern så var det bara frågan om att åka skidor till och från arbetsplatsen och rastkojor och sånt där. Det fanns ju kanske inte så många heller inte. Men det blev värnpliktstjänstgöring och i maj så då 1955 eller 56, årtalet är jag osäker på, får jag kolla upp senare. Då var det iväg. Jag hade blivit uttagen som ingenjörssoldat av någon himla anledning. Jag kan inte begripa varför, jag var inte ingenjör på något sätt, men ingenjörssoldat blev jag. Och jag blev också uttagen för någon slags befälsutbildning, för jag hade väl antytt att officersyrket, det var väl någonting som kunde hägra för en ung man. Och militäryrket, det fanns ju idag, och då var ju uppskattat yrke, och det fanns inga besparingar på den tiden, så man trodde ju att där hade man en framtid, en gedigen och säker framtid. Första maj, eller i början på maj, var det iväg tåget från hemifrån, från Lomkärr station, och landade så småningom i Stockholms central. Vid Stockholms central så stod militärbussar och väntade, och militärbefäl, och väntade på alla beväringar som skulle då mönstra, rycka in då. Och det var ju inte få ungdomar, unga män som kom, utan det var ju hela tågsätt som kom. Och så hamnade jag på Svea ingenjörskår i Solna, Inget förkortas det. Och där kom jag då att bli nästan 3 år. Och värnpliktstiden som sådan, den minns jag faktiskt med glädje. Många brukar ju prata avskräckande saker om militärtjänsten, men det gör inte jag. Här fick man verkligen lära sig. Givetvis fick man ju lära sig att vita hut. Här fanns det regler som gällde, som man skulle leva efter. Och man skulle lära sig att hälsa, man skulle lära sig att föra sig, och man fick lära sig att man skulle vara klädd korrekt och prydligt. Det skulle vara putsade skor och allting sånt där. Och det mådde jag inte illa av, inte. Och att utbilda sig i ingenjörssoldat, det innebär ju då för min del att jag fick motorutbildning. Så här hamnar man på Scania i Södertälje och hämtade ut splitter, nya Scania regent lastbilar som man skulle sköta om, och katepillar i det oändliga fanns det där som man fick lära sig att plocka sönder och plocka ihop för att sen då kunna reparera alla de här fordonen när det var så dags att de skulle komma till någon användning, någon slags krigshandling. Det var oroligt ute i världen den här tiden. I Ungern till exempel så var det oroligt. Beredskapen höjdes väldigt, så att det var väl liksom skärpta lägen över vad som skulle hända där. Men det gick bra. Det blev inget krig, det blev inget världskrig. Men tillvaron på Inget och regimentet, den var angenäm, tyckte jag, och den var ju verkligen trygg. Det fanns aldrig något problem om boende, det var aldrig något problem om ätande och mat. Och kompiskapet, det var helt suveränt, det fanns ingen mobbning överhuvudtaget att tala om. Och ingen som for illa, ingen som mådde illa, utan alla mådde rysligt bra. Och befälna som fanns där, de var väldigt mänskliga mot för vad man får höra på i nutid. Där brukar de ju ha en massa hyss för sig. Så mina planer på att bli officer, de var faktiskt ganska så konkreta ett tag, men så småningom så tyckte jag att det här var nog kanske ingenting för mig, i alla fall inte, utan det kanske fanns annat som kunde intressera mig. Och det blev ju då att när jag muckade efter närmare 3 år så hade jag en ganska så rejäl slant på fickan. Jag for till Västerås där min fästmö fanns då, stegade in på Arbetsförmedlingen i Västerås och lyssnade om det fanns något arbete för en militär eller som hade tänkt bli officer. Arbetsförmedlingen, han tyckte att det var väl saknades poliser i stan, det saknades poliser överhuvudtaget överallt. Berättade om att vore inte polisyrket ett yrke som skulle kunna passa mig, och det hade jag inte tänkt på överhuvudtaget, men tänkte okej, det kan väl vara någonting. Så vi skrev på ansökningshandlingar där handläggaren hjälpte mig att fylla i blanketten. Och sen så ringde han upp till polisstationen i Västerås och sa att nu får du ge dig väg dit. Stämde träff med en kommissarie som var enorm, alltså han var stor som ett hus. På den tiden skulle poliser vara stora, de skulle vara långa, de skulle kunna se över folkmassorna. Och han mötte mig, nu kommer jag då vad han hette. Han stod där och granskade mig, vi satte oss vid ett bord och han hade ett konstaterande omedelbart, och det var det att du pratar inte skånska. Nej, sa jag, det gör jag inte, utan jag pratar nog rikssvenska ganska så tydligt. Och så nästa synpunkt Det var en fråga. Han frågade, har du löst tänder? Nej, sa jag, det har jag inte. Ja, bra. Det var bra. Tack, då är det klart. Och det var de två punkterna som gällde. Det här var en märklig form av anställningsintervju. Men han hade inga fler frågor. Så sa han då, hör vi av oss när det blir så dags. Dina ansökningshandlingar ska granskas. Och givetvis så var det väl säkerhetsgranskning. Säkerhetspolisen skulle väl titta på ansökningshandlingarna. För den röda faran fanns ju krypande runt hörnen överallt på den tiden. Som man misstänkte gjorde för lite av varje. Men det var min anställningsintervju. Ja, varför inte lyssna till arméns musikkår här och norra militärområdets marsch som ett litet avslut på min militära bana. Det var arméns musikkår som ryckte liv i oss. Ja, som jag nämnde här innan musikkåren tog i så sökte jag in vid polisen. Ansökningshandlingarna, de var inlämnade. Jag begav mig hem till Tornedalen, till Kukkola. Och sommarmånaden där, juni, juli månad, så sommararbetade jag på järnvägen. Järnvägen som då fortfarande blomstrade Bodenbanan mellan Boden och Haparanda. Jag arbetade på järnvägen och sysslade med att byta slipers, byta syllar. Och det var under den juli månad som var den varmaste som jag överhuvudtaget har upplevt under hela min livstid. Solen var stekhet från en knallblå himmel i princip under en hel månad. Och mitt arbetsobjekt som jag skulle hantera, det var träsyllar som luktade kreosot så det bara dundrade om det. Jag blev brun som en neger, får jag lov att säga. Eller får jag inte säga det, men det gjorde jag ju i alla fall. Brun blev jag. Och hela den månaden så ja, när man bytte slipers på den tiden så fanns det ett visst ackord, alltså man fick byta max 25 om dagen, det var ackordet alltså. Och halva dagen hade gått, så då hade jag ju bytt mina 25 sliprar, och resten av dagen då var jag ledig, då kunde jag roa mig med mitt, och mycket av det så var det ju idrott, det var fotboll och det var bad i Torneälven. Så en dag i slutet av juli så kommer fjärdingsmannen, söker upp mig på banvallen, och han heter Olofsson förresten och kommer från grannbyn Karung, fjärdingsman Olofsson. Han hade fjärdingsmän på den tiden. Jo, sa han, landsfogden har ringt och han undrar varför du ska till Västerås. Landsfogden Hans Fjällen, han tyckte att vi behöver dugligt folk i Norrbotten också. Jaha, sa jag. Och vad innebär det? Ja, att du kan få börja jobba som polisar i Norrbotten tämligen omgående. Jaha, och var då någonstans? Var ska jag börja? Ja, var vill du börja någonstans? Och då föll mitt val på Kiruna. Jag hade läst i Norrländska Socialdemokraterna om de problem de hade med poliskåren i Kiruna. Personalomsättningen var ganska så stor. Folk jobbade ett par år och sen så stack de iväg söderut för att det var lite speciellt att jobba där uppe. Så jag drog till mig. Ja, Kiruna kanske är en bra plats att jobba. Han tittade inte konfunderat på mig. Jag förstår så här efteråt, förstår jag varför han tittade så. Men du säger Kiruna. Ja, då ska jag hälsa landsfogden att du vill börja som polis i Kiruna. Ja, det blir bra. Och sen så gick det några dagar. Och då kom han tillbaks och sa att du kan få börja som polis i Kiruna den 1 augusti. Och det var, för min del så var det ju övermorgon. Jaha, sa jag. Då är det bara att ge sig iväg på en gång. Och den 1 augusti klockan 11 stod jag på perrongen hemma. Inväntande strälsbussen som skulle dra iväg med mig ut till detta fantastiska land som heter Lappland och som heter Kiruna. Jag hade ju jobbat i hög sommarvärme en hel månad. Satte mig i bussen, rälsbussen, bytte tåg i Boden. Till tåget som skulle upp till Kiruna. Steg av i Gällivare för att äta en varmkorv på perrongen. Och höll på att frysa ihjäl. Och då började jag fundera på, men vart är jag på väg någonstans? Hade ju ingen aning om att Kiruna är en stad eller en plats som är byggd uppe på högfjället. Nästan ovanför trädgränsen. Men jag kom fram till Kiruna och dagen därpå så då anmälde jag mig på polisstationen. Jag hade fått en uppgift om att jag skulle anmäla mig för en poliskommissarie även där. Han heter Selborg. Och även han var av det större slaget. En enorm man alltså. Så han levde också upp till de här villkoren som ställdes för en polis. Jag var liten i jämförelse med honom. Han hälsade mig välkommen. Vi gick runt till polisstationen och jag presenterades. Alla tyckte att det var bra att jag kom. Sen gick vi ner i källaren. Och där hade Kiruna polis distrikt eller landfiskalsdistrikt som det heter. Det var, polisen var ju kommunal på den tiden. Ett förråd av uniformer, vilket var väldigt unikt överhuvudtaget. Men Kiruna var en rik stad så de höll sina poliser med uniformer, vilket inte var så vanligt i övriga delar av landet. Där nere i källaren hittade vi då en uniform som vi tyckte båda två att den passade väl. Kanske inte helt perfekt, men i alla fall som gick att använda. Och det här var ju på höstsidan så det var ju lite stvalt och snålt upp i Kiruna. Så att det var inte bara vapenrock och byxor som gällde utan det var ju även att få till en kappa. Och kappan var lite svårare att få fason på. För man skulle ju iträda sig uniform på en gång när man började. Och det här var dag ett. Dag två, då blev jag introducerad lite grann om arbetsuppgifter, vad det kunde vara för någonting och vad en polis skulle göra för någonting. Och den arbetsuppgift som var mest vanlig tydligen, det var att skriva fyllerirapporter. Och det fick jag traggla med lite grann och det var en kollega som heter Göran Jyske som jag fortfarande umgås med. Eller träffar regelbundet, han bor för närvarande i Nyköping. Han lärde mig att skriva fyllerirapporter. Fylleri var ju ett brott på den tiden. Om det framgick av ens återbörder och tal som stod i brottsbalken, så var man fallen till fylleri och fick böta för att man uppträdde. Om det framgick av ens åtbördartal att åtbördra, alltså att man togs nedsteg, och av talet att man slödrade, då blev man straffad för fylleri. 50 kronor i böter kom jag ihåg att det var. Ja, dag tre, då fick jag gå in i tjänstgöringslistan som ordinarie polis. Jag blev anvisad en patrullbana runt stan som jag skulle gå regelbundet ett par timmar varje gång. Så att efter 2 dagars introduktion så då fick jag gå ut som fullvärdig polis och agera som en fullvärdig polis. Det går inte för sig idag, men hur gjorde man? Ja, det var inga problem. Inte. Lagar och förordningar kände man ju till en aning. Körkort hade man tagit så man visste vad som gällde när det gällde att köra bil. Och de 10 Guds budorden, de fanns ju så. De gäller ju fortfarande också. Man fick inte slå någonting, man fick inte vara dum eller man fick inte stjäla och sånt där. Så att de reglerna, de kände jag ju till. Så att det gick alldeles suveränt att vara polis utan att överhuvudtaget ha någon polisutbildning. Efter ett halvår då fick jag inställa mig vid polisskolan i Luleå och då fick jag lära mig lagar och förordningar under 6 månader på polisutbildningen där. Ja, så gick det till på den tiden. Idag så är det 3 års högskoleutbildning och du får inte ens efter 3 år agera egen på fullt ut som polis, utan då skulle du ha praktiktjänstgöring och allt mellan himmel och jord. Men att vara polis, det är inga större konst egentligen om man bara använder sunt bondförnuft. Man behöver inte all den här regelkunskapen eller paragrafkunskapen, utan det gäller att ha sunt bondförnuft. Då kan man vara polis fullt ut. Efter 8 år i Kiruna så då sökte jag mig till Örnsköldsvik. Min mormor dog. Och det lilla hemmanet var kvar och det hade jag ju då fått ansvar för via testamentet. Och jag hamnade då i Örnsköldsvik 1964. Och det var året före förstatligandet. Kiruna poliskår var en väldigt välutrustad poliskår med tjänstebilar. 5 tjänstebilar, de var utrustade med utrustning för att väga tunga malmtransporter. De var utrustade med hastighetsövervakningsapparatur och lite av varje. Och jag kom till Örnsköldsvik, den lilla kåren. Där fanns ingenting annat än 2 trampcyklar i princip. Som fungerade som tjänstefordon. Det kändes lite grann snopet det här. Men det var fotpatrull som gällde och det var inte dumt att gå fotpatrull. Man kommer människorna väldigt nära och att vara polis och att polisuniformen syns på offentlig plats på stan är, tycker jag, ett varumärke för att samhället har vissa normer och regler som vi ska följa och som man ska leva efter. Idag ser man inte någon polis ute på stan utan det är väktare som har fått ersätta polisen och väktaren, det är ju inte samma varumärke som en polis. Tyvärr är det så. Men efter 40 år som polis och de 40 åren de avspeglar ju då samhällslivet, alla dess vändningar åt alla möjliga håll med bra tider och dåliga tider och med mycket kriminalitet och låg kriminalitet. Och där får jag väl säga att som polis så har man verkligen möjlighet att göra en stor samhällsinsats om man känner det engagemang som behövs. I princip i alla yrken har man inget engagemang så gör man ett dåligt jobb. Och synd till sägande så kan jag väl säga att vara polis i 40 år utan engagemang, det kan man vara. Och man behöver kanske inte göra så mycket heller under 40 år. Så är det faktiskt då. När man lyssnar på Leif G.W. Persson idag, han har sina tv-program. Så han har ju verkligen insyn, så är det faktiskt på det viset att saknar man engagemang så gör man inte så mycket och kan inte uträtta heller så mycket. Vilket är tokigt. Örnsköldsvik har ju varit väldigt lugn och fri från större brottslighet. Den har varit väldigt låg under alla tider. Och det är orsaken till varför det är så, det vet jag inte riktigt. Men föreningslivet har väl en bidragande orsak till att ta hand om ungarna. Ta hand om barnen från dess låga ålder på ett rätt sätt. Så att föreningslivet har nog säkert stor betydelse och givetvis även möjligheterna till arbete och anställning. Men brottsligheten i Örnsköldsvik är låg och har så varit då. Det ska vi vara tacksamma för. Däremot så har väl drogproblemen urartat och är enorma. Och det är väl synd och tråkigt att kunna läsa i allehanda nu senast där hur studentbalen har urartats och där alkoholen har flödat. Och det är märkligt, det här är ju någonting man har känt till under väldigt lång tid. Barnafylleriet till exempel. Barnen super lång och fångskin med sina ölpavor och sina flaskor och allt mellan himlen. Allt jox som de kan hitta på för att berusa sig. Det har man känt till och ändå så blir det ingen bättre. Man tar inte tag i saken så att det ska bli bättre. Kommunen har ett alkoholpolitiskt program som man lyfter fram lite grann nu och då. Men det programmet det hamnar bara på pappret, vill jag påstå. Och sen så bryr man sig inte om det mer. Studentåkandet i lastbilsflak när man åker omkring med ölpavel och brännvinsflaskor i näven. Inom det område där ordningsstadgan egentligen säger att det är förbjudet att dricka alkohol i näven. Och det får ungdomarna göra helt öppet utan att någon bryr sig. Inte bra. Ja, det var mitt polisyrke som jag då lämnade 1996 efter 40 år. Det var lite överraskande. Jag fick lämna polisyrket 5 år i förtid. Någonting som man aldrig hade kunnat inbilla sig. Polisyrket, det var väl ett säkert yrke som krävdes hit och att man skulle bli friställd. Eller möjligheten att få gå i förtidspension, det var ju helt otänkbart i vårt liv. Men erbjudandet kom och vi var en hel del 60-åringar och över som tog tillfället då gick i pension innan det skulle bli massa omorganisationer och saker och ting som inte skulle vi inte tyckte om. Alltså, jag tror att polisledningarna var nog tacksamma att vi gick hem för vi protesterade ju mot det som var på gång. Det finns anledning att protestera även idag när man ser hur åklageriet har fått respass. Det finns inte kvar i Örnsköldsvik och tingsrätten finns inte kvar. Det finns en polismyndigheten som kom till 1965 vid förstatningar finns inte heller kvar. Polismyndigheten den har sitt säte i Sundsvall till exempel. Fullständigt galet. Den lokala tillhörigheten är väldigt viktig när det gäller polisarbetet. Snart så flyttar de väl även polisstationen till och poliskåren till Härnösand. Kan man väl tänka sig, det går ju det också. Så ja, men då lämnar vi polisyrket och då får vi lyssna till lite musik, mera musik från Tornedalen. Nummer.
Norrlänningar, hör nu på. Jag har något att fråga er. Du går väl inte och deppar för dig själv och mumlar dessa ord. Inte lönar det sig, nej inte lönar det sig. Kom inte och säg att det lönar sig. Inte lönar det sig, nej inte lönar det sig. Ej se kannatte. Men om vi prövar och försöker och inte ger efter så kommer det att löna sig. Utta just med fristamma, proamma, fristamma kulla se här du kannatta. Frågar vi gemene man varför besluten slår så fel? Så svarar han, det är nog åttorna som styr och säger sen så här. Inte lönar det sig, nej inte lönar det sig. Det är pengarna och rösterna som räknas här. Nej inte lönar det sig, inte lönar det sig. Ej se kannatte. Men om vi prövar och försöker och inte ger efter så kommer det att löna sig. Motta just med fristamma, proamma, fristamma kalla sig här du kannatta. Frågar vi politiker varför utvecklingen gått så snett och varför de inte slås hårdare för vår framtid här, då mumlar de något om att våra röster är för få, och att vi därför måste leva med de orättvisor som nu finns. Inte lönar det sig, nej inte lönar det sig, det är pengarna och rösterna som räknas här. Nej inte lönar det sig, inte lönar det sig, ej sig annat det. Men om vi prövar och försöker och inte ger efter, så kommer det att löna sig. Utta just med fristamma, proamma, fristamma, kulla sig här du kan atta. Men om vi prövar och försöker och inte ger efter, så kommer det att löna sig. Utta just med fristamma, proamma, fristamma, kulla sig här du kan atta.
Ja tack, det var musik från Tornedalen igen, inte lönade sig. Och visst lönade sig om man anstränger sig, men då måste man också anstränga sig. Ja, det var polisyrket. 1996 gick jag i pension, och vad hände sen då? Vad skulle hända? Ja, det var inga problem. Polis, pensionärsyrket som sådan, om jag får säga det, det är alldeles fantastiskt härligt att få ge sig hänåt allt det som man kanske ville göra någon gång men inte hade tid. Men nu följde sig så att jag halkade in på ett bananskal in i hembygdsarbeten, in i hembygdsrörelsen. Jag sökte mig in till fornhemmet, det som nu är Ölbergska gården och som idag är stans hembygdsgård. Det var det berättarkväll, och där så träffade jag, och det var vuxenskolan som anordnade berättarkvällen där. Och där så träffade vi för det första Hans Wiberg, en av dem som verkligen kan Örnsköldsviks historia. Han frågade oss, vet ni vad det är för en gård ni sitter i och vad vi står eller finns i? Och det var väl ingen i övertaget som reagerade över det. Ja, vad då för en gård? En vanlig gammal gård. Han berättade då om gårdens historia som hade inrymt Örnsköldsviks byggmästare, kan man säga, Johan Ödberg. Och ur hans mun fick vi då höra hela Örnsköldsviks historia, hembygdshistoria kan man väl säga. Och då började vi fundera, alla som satt där, men vad i Jösse namn är det för? Jag hade aldrig under min yrkesverksamma tid hört talas om Johan Ödberg. Jag hade aldrig hört talas om någon historik om Örnsköldsvik överhuvudtaget. Det enda jag hade liksom fått veta, trodde mig, att det var Per Abraham Örnsköld som var mannen bakom Örnsköldsvik, vilket var totalt fel och är för totalt fel. Så glöm Per Abraham Örnsköld. Han har enbart fått lämna namnet Örnsköld till Örnsköldsvik som namn. Så på den banan blev vi protesterade då, samtidigt som vi fick läsa i tidningen att fornhemmet skulle säljas. Kommunen hade inte råd med fornhemmet, som var stans äldsta hus, som var ett kulturarv från Johan Ödbergs tid från mitten på 1800-talet. Kommunen skulle också sälja Självasgården. Och det tyckte vi var galet. Vi sökte upp Elvi Söderström på hennes kontor och sa att vi godtar inte detta, att detta hus ska säljas till privaten. Det som har så mycket av Örnsköldsviks historik i sina väggar. Okej, sa Elvi Söderström, ni får överta gården, men då måste ni bilda en förening. Men det måste gå fort, sa hon. Vi återvände, samlade oss och pratade igenom saker och ting. Vi samlade till ett möte i sessionssalen och undrade, finns det intresse av att bilda en förening och i så fall en hembygdsförening för att ta över fornhemmet? Det var ett unisont ja, ett kraftfullt ja. Vi återvände till Elvi Söderström sen vi hade bildat en interimsstyrelse och även fått till stadgar. Och där var ju Karl-Erik Axenström, den gamle kommundirektören, med oss som med sitt kunnande och fick till stadgarna tämligen fort och omedelbart. Vi gick upp till Elvi och sa att nu är det klart, föreningen finns här, så nu är vi beredda att överta. Men det skulle ju då vara ett fullmäktige beslut som skulle godkänna övertagandet. Och så skedde. Den 1 februari 1997 så övertog våran hembygdsförening, som vi har namngett, som vi kallar Johan Ödberg-sällskapet, efter just Örnsköldsviks byggmästare. Nu står gården där som vår hembygdsförening, som vi under alla år då har förvaltat, hållit efter och haft väldigt trevligt. Nu har Ödbergska gården blivit en träffpunkt för många av Örnsköldsviksborna och även för för semestrande hemvändande Örnsköldsvikare som kommer till. Där vi anordnar lite av varje, och givetvis som alla andra hembygdsgårdar så ska vi fira midsommar här nu på midsommaraftonen, plus en utegudstjänst med Örnsköldsvik församling på midsommardagen. Hembygdsarbetet har sedan 1996 varit mitt stora pensionärsbeting så att säga. Och börjar man arbeta i en hembygdsförening så då får man ju kontakt med andra hembygdsföreningar. Och i våran kommun i Örnsköldsvik så har vi faktiskt 11 hembygdsföreningar. Och betänk då sen vad alla de här föreningarna, vad de förvaltar för någonting. Ett stort och värdefullt kulturarv där de bär på hembygdernas historia. Det här är viktigt, och betänk sedan att i varje hembygdsförening så finns det medlemmar och det finns en styrelse och alla arbetar ideellt utan arvode överhuvudtaget, men som är besjälade just av detta att få förvalta och bevara hembygdens historia. Byggnader i det oändliga, i kommunen våran så tror jag det är frågan om hundratalet byggnader, och byggnaderna som sådana kräver ju underhåll. Och det är inte vilket underhåll som helst. Det måste ju vara kunnigt snickarfolk som håller på med de här. Det är spåntak och det är timring. Och det är gärdsgårdsbygge och det är takspånshyvling och allt vad som tillhör. Till och med i våran lilla hembygdsgård har vi spån, eller uthus har vi spånbelagt med takspån. Vi hyvlade takspån på tomten med en gammal bolindermunktällare som puffade omkring. Vida omkring så det hördes över hela stan nästan. 11 hembygdsföreningar med alla dessa hus. Det kostar pengar. Och pengarfrågan är ju alltid stor oavsett vilken förening det är frågan om. Men föreningarna är duktiga. Och tillsammans då med Ångermanlands hembygdsförbund. Alla hembygdsföreningar är medlemmar i Ångermanlands hembygdsförbund. Där jag då är ordförande så har vi faktiskt lyckats med bedriften att få staten att begåva oss med ett antal miljoner kronor för att hålla byggnaderna vid liv, underhåll. Hus med historia kallas projektet, och totalt så har riksdag och regering gett oss 40 miljoner kronor. Men det gäller hela landet alltså, och det är egentligen en spottstyver mot det behov som finns. Men många av våra föreningar, Björna, Trehörningsjö, Nätra, Arnes till exempel, har fått del av de här pengarna och kunnat rusta upp sina skvaltkvarnar eller måla det som ska målas. Ja, rusta upp det som behövs alltså. Men det är en dropp i havet, det återstår mycket arbete och mycket pengar att få för att kunna genomföra allt det som behöver genomföras. Men folket arbetar, de känner glädje i att arbeta i en hembygdsförening. Sen så är det väl så också att vi arbetar ju med Sveriges hembygdsförbund, och vi försöker påtala problemen på olika sätt som finns, och hembygdsförbundet hjälper oss. De har sina direkta kontakter med riksdag och regering. Det som däremot är problemet, det är ju liksom hembygdsföreningarna som finns ute på landsbygden. De upplever ju idag en avfolkning, och kvar finns då eldsjälarna. Men det finns faktiskt eldsjälar som jobbar på oförtrutet och försöker att dokumentera det som fanns en gång. Och vi har till exempel Sören Byström på Biskorpes hembygdsförening som har gett sig in på att dokumentera alla de gamla boställena som fanns runt här och hans eget hemställe. Han försöker hålla på och rustar upp. Han har gett sig på Holmenskog för att försöka få stöd till resurser lite av varje, för det krävs ju alltid resurser för sånt här arbete. Men resultatet har varit njukt. Och det har resulterat i att vi har skrivit en motion från Ångermanlands hembygdsförbund till Sveriges hembygdsförbund för att hos riksdag och regering arbeta för att hos aktuella bolag och intressen kräva ansvar för landsbygdens fortlevnad. Och det är ju faktiskt så att bolagen, jag vågar säga att de härjar i våra skogar. Kvar finns inga skogar. Den kvar finns i stor omfattning plantage. Och att ströva omkring i ett plantage, det är inte så där himla roligt. Eller det gör man överhuvudtaget inte. Strövade i skogar, det gjorde man i de gamla skogarna. där stigarna fanns, som inte finns mer. Ja, tiden, kära vänner, den går för mig här och ja, jag vill bara lyfta också fram en tanke att hembygdsföreningen har ju då en organisation med Ångermanlands hembygdsförbund och vi samarbetar väldigt mycket med Länsmuseet i Härnösand tillsammans med Medelpads hembygdsförbund och där har vi ett hembygdsråd. Och vi försöker då marknadsföra hembygdsrörelsen dels genom en tidning som vi har namnet Hembygden med det stora y-et där i mitten, Hembygden. Vi har en redaktionskommitté och tidningen kommer ut med ett antal nummer per år. Det är en härlig, fin tidning som ger hembygdsrörelsen en härlig identitet. Och jag ska inte säga så mer om det, utan jag får säga att det här var en trevlig timme. Jag hoppas att ni har haft trevligt med mig. Jag har försökt göra det bästa möjligt av det och vi avslutar här med Helena Sjöholm och Koppången. Och med det så vill jag säga tack så mycket för mig och önskar er alla en härlig och trevlig sommar. Och välkommen till våra hembygdsgårdar nu under midsommarhelgen också. Är ni inte medlem så bli medlem, för det är med medlemsavgifterna som vi driver hembygdsrörelsen.
Här är stillhet och tystnad nu när marken färgats vit. Från den trygga gamla kyrkan klingar sången ända hit. Jag har stannat vid vägen för att vila mig ett tag och blev fångad i det gränsland som förenar natt och dag. Och ett sken ifrån ljusen bakom fönstrets välvda ram har förenat de själar som finns med oss här i tiden. Och jag vet att de som har lämnat oss har förstått att vi är liksom fladdrande lågor så länge vi är. Och där bland gnistrande stjärnor som förbleknar en och en kommer livet väldigt nära som en skymt av sanningen. Vi är fångar i tiden som ett avtryck av en hand på ett frostigt gammalt fönster som fått nåd av tidens tand. En sekund är jag evig och sen vet jag inget mer, bara ett, att jag börjar falla och himlen blir grå. Och ett sken ifrån ljusen bakom fönstrets välvda ram har förenat de själar som finns med oss här. De som har lämnat oss har förstått att vi är liksom fladdrande lågor så länge vi är här.
Thank you.
Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik och programmet du lyssnar till är Sommarpratarna, idag med Göte Nordmar. Sommarpratarna är Radio Örnsköldsvik på www.radioovik.se eller Radio 89,8 eller 105,7 MHz. Och vi sänder Sommarpratarna varje dag klockan 7, 9, 16 och 22. Från och med 25 juni och fram till den 25 juli. Och sedan kommer samma pratare återigen med en ny omgång från den 30 juli till och med 29 augusti. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik.